Hej och välkomna till Flammans fredagsmys. Idag är det den, vad är det idag? Den
10
mars är det, just det, bra. Och jag heter Anna Härdy och bredvid mig sitter
Tina Aldervarning.
Och vi är ledarskribenter på tidningen Flamman. Och idag ska vi prata om lite allt möjligt. Till exempel fake news och LOs utbildningsjobb. Och så tänkte vi sammanfatta 8 mars lite grann. Hur det har varit att fira denna kvinnodag i ett år av mansdagar. Och som vanligt så när vi är live så är det bara att kolla på kommentarsfältet och skicka in era kommentarer om ni har några
frågor. Ju fler desto roligare.
Ju fler desto roligare. Vi försöker svara på dem allihop. Och jag tänkte att vi skulle börja med fake news. Ja. Jonas Wikström, vår kollega, har idag skrivit en ledare om fake news. Och det har ju varit redan här om veckan tror jag när vi hade fredagsmys så pratade vi om detta med att Svenskt Näringsliv håller på med fake news i vinstdebatten.
Som SVT avslöjade.
Ja, precis, som SVT avslöjade. Och det har ju varit, men det har också, jag tycker att det syns ganska tydligt att det blir ett slagträ som man också kastar på varandra liksom, mellan höger och vänster. Att man liksom använder så här, nej, det där är fake news. Och på ett sätt så, det som Jonas skriver om i sin ledare, det är väl att fake news har ju alltid förekommit på något sätt. Det har länge varit så att de liksom, ja men så går politisk debatt också till, att man liksom förvränger varandras fakta eller liksom försöker motbevisa varandra genom att säga. Och hans ledare som har rubriken postfaktadebatten tar vänstern 10 år tillbaka. Och i den så menar han väl egentligen att vänstern får inte gå tillbaka till att tro att det är med bäst argument eller mest fakta man vinner den politiska debatten. Mm. Jag tror att det är det som är hans stora poäng i den här ledaren.
Men vill han säga att vänstern också ska hålla på med fake news tillbaka? Eller?
Precis, det är väl det, det är väl det som är en diskussion som man kan fundera på. Jag tror att...
Vad tycker du?
Jag tycker att... varje gång när man ser att alternativfaktan får, som i Sverige så handlar det ju framförallt om invandring. Och det är för att vi har haft den diskussionen under en väldigt lång tid om vad invandring gör och inte och så vidare. Det är en diskussion som har, den grundar sig i folks uppfattningar och inte om vad som är sant eller falskt liksom.
Nej. Människors oro.
Och så vidare. Ja. Och så exploaterar man det på olika sätt. Och jag tycker att det är viktigt också att skilja på fake news-debatten i den mån att det på riktigt finns folk som hittar på och försöker sprida en liksom felaktig bild. Och sen så finns det folk som använder en riktig bild men i sina liksom egna politiska syften. Och det är väl två olika saker. Men du hade en intressant take på det här då, som handlar om...
medias roll.
Ja.
Ja, men jag tänker det för att... Jonas i sin ledare, han hade jämfört Bush med Trump till exempel. Mm. Men det är ganska intressant därför att jag läste en debattartikel i Dagens Nyheter för ett par veckor sedan om Rupert Murdoch som är en väldigt stor medieägare i USA och i Storbritannien nu. Han äger bland annat Fox News som är de som röstade på Trump. Det är deras främsta nyhetskälla. Mm. Och det är etablerade medier. Mm. Så frågan är ju hur vi ska... För att visst, det kanske drar vänstern tillbaka 10 år i tiden. Men det tar oss till en tid som vi inte har sett den. Mm. Och det är att vi har inga... Att vi liksom... Demokratin urholkas på medier som kan granska vad som är sant och vad som är falskt. Nu gjorde ju Sveriges Television det med Svenskt Näringsliv senast. Och det var jättekul, men det är också lite så här... ett undantag från vad vi ser. Och de här forskarna som hade skrivit debattartikeln menade då att utan Rupert Murdoch och hans liksom tidningsimperium och hans aktiva lobbande för Trump och hans världsbild, så hade Donald Trump inte vunnit. Mm. Så det är inte de här mörka små hörnen på internet som vi ska oroa oss över, utan det är också så här, det här pågående kriget mot public service. För ibland så brukar vi prata om, ja, men om så här mediekrisen eller tidningsdöden. Men jag tror att det är viktigt att vi kopplar ihop mediekris med att det faktiskt är en kris för demokratin. Mm. För, det är ändå medierna som ska granska demokratin. Mm. Granska våra makthavare och syna dem. Mm. Inte gå med på deras världsbild. Mm. Mm. Så det tycker jag är skrämmande.
Men vad tycker du, vad tror du då är vänsterns liksom roll i det här nya medieklimatet? Jag menar, vi i Flamman, vi försöker göra någonting annat och vara liksom en uppstickande del i det här liksom medieklimatet. Vad tror du om framtiden?
Jag tror det är flera saker. Dels så tror jag att det behövs liksom, vi måste hålla liv i våra etablerade medier, och jag tror alla kommer behöva ta ett mycket större ansvar när det gäller faktagranskning. Mm. Men när journalisters arbetsvillkor blir sämre och sämre, och omvärlden kräver mer och mer djupgående journalistik, så har vi en krock där. Och jag tror att så här, alternativa medier som typ, alltså då menar jag liksom så här, allt från Aftonbladet till Flamman till Svenska Dagbladet, de behövs, men de som behöver bli stärka sin roll ännu mer, det kanske är just Sveriges Radio, Sveriges Television, som inte har några marknadsintressen. Därför att det är så här, marknaden står emot demokratin här.
Precis, och det tycker jag, där tycker jag liksom att clickbait-debatten, eller vad man ska säga, också blir så väldigt tydlig, att marknaden anpassar sig ju också till de värderingar som råder, eller det som pratas om, eller det som är en viktig del av debatten, det blir också det man skriver om. Jag har inga belägg för det här, men jag upplever det som att liksom, dels så handlar ju många nyheter som drar klick, så att säga, alla mord, alla liksom, allt det som spär på det som är samhällsdebattens fokus just nu, det vill säga alla de här som vi har pratat om förut, destruktiva frågorna om lag och rätt och liksom invandring och asylmottagning och alla de sakerna, det driver ju också. Och i ett sånt läge så måste, precis som du säger, så tror jag att liksom public service har ett jätteansvar i de frågorna.
Det tror jag. Men det är också det här dubbla, liksom, vad ska vi som är liksom mindre och vänster, vad ska vi göra? Ska vi bemöta den debatten? Hur mycket ska vi bemöta den, och hur mycket ska vi försöka sätta vår egen agenda? Och där tror jag att vänstern i bred mening måste så här enas på något sätt, både politiker och medier, om så här, vad är det för agenda vi vill sätta? Vilka frågor är det vi vill driva? Och när är det värt att ta fighten?
Vi har ju pratat om, alltså om vi utgår från i alla fall lite av det som den här tidningen kanske kan bäst, eller de som vi också kanske står närmast, men Vänsterpartiet, har vi haft en kritik mot det, att man inte heller använder det här medieklimatet för att också liksom sätta fokus på sin egen agenda. Och det här är ju en gammal historiebeskrivning, så att säga, som fortfarande gäller, att högern har lyckats sätta agendan, vänstern har misslyckats. Vi sätter inte makt- och ägandefrågor på dagordningen som man borde. Men samtidigt, vänstern måste ju också finnas i dem, alltså det har ju varit en av Jonas Wikströms också käpphästar, liksom, att man måste finnas i de frågor där debatten just nu förs, och ha ett rejält vänsteralternativ på alla de frågorna. Och då kan det handla om allt ifrån att man måste veta ungefär vilka reformer man behöver i polisen då, och inte bara, alltså vi vet ju, du och jag är ju helt överens om att det är liksom sociala insatser framförallt som krävs för att vi komma till bukt med liksom kriminalitet och så vidare. Men vi måste ju också kunna hitta liksom olika lösningar som hjälper här och nu. Liksom. Så det tror jag är en viktig grej för vänstern att ta med sig. Att man måste vara på alla forum. Och ta nytta av då att politisk liksom journalistik om än inte är superklickig, men ganska liksom. Det växer ändå, det finns möjligheter i den här medieklimatet att få liksom visa och få uppmärksamhet för en massa olika saker.
Ja, men vi får se hur det blir. Men jag, som sagt, och jag tror att de större etablerade mediehusen också måste tänka på sitt ansvar. Men just i nyhetsrapportering och men det krävs liksom en aktiv mediepolitik också. För att de här inte ska bli helt beroende av klickjournalistiken.
Exakt, det behövs ett alltså nytt samtidigt. Det behövs, ja. Och det är, där talar vi ju i egen sak, så att
för
säga.
Liksom, varför pratar vi? Jag tycker att vi pratar alldeles för lite om det. Om så här mediepolitik, som borde vara en av de så här absolut viktigaste demokratiska frågorna.
Vi får helt enkelt skriva mer om det.
Vi får skriva mer om det. Ja.
Jag håller med. Ska vi byta ämne?
Yes.
Det är fortfarande inga frågor. Ni får jättegärna komma med olika funderingar och sådär. Vi ser att det är ganska många som tittar ändå. Och det
komplimanger
är ju
för Annas nya hår också.
Ja, det behöver vi inte prata om.
Så. Men det är väldigt fint.
Det är väldigt fint. Och då tänkte jag att vi skulle prata om detta med LOs utbildningsjobb. Och det var ju något som hände här i förra veckan. LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson håller en presskonferens. Och det roliga är att många av reaktionerna precis när det hände baserade sig också på en, apropå detta med medier, så gick Sveriges Radio ut med en sån här, vad heter det, flash om att LO är beredd att sänka lönerna, så nu och här kommer presskonferensen. Och alla rasade på det. Och mycket riktigt så är det ju delvis det man också har som förslag. Man har identifierat att vi har en stor andel nyanlända i Sverige, men också folk som bor i Sverige, som har bott i Sverige länge, som inte har någon gymnasieutbildning och som har väldigt, väldigt svårt att komma in på arbetsmarknaden. Och hur ska man då... LOs intresse är ju att ha folk på den vita arbetsmarknaden, så att säga. Det vill säga där man betalar skatt och får lön vitt och så vidare. Så man har en idé om att man måste motverka den här ganska hemska utvecklingen av att fler och fler jobbar svart för slavlöner. Och det är mycket, mycket lättare att utnyttja människor. Och det kan man också säga beror på den här migrationspolitiken. Dels att människor tvingas till arbetsgivarnas villkor. För att du ska få uppehållstillstånd så krävs det att du har ett jobb.
Ja, det är helt sjukt. Men deras förslag är i alla fall att ha någon form av utbildningsjobb. Och det här är... Jag minns inte när LO har gjort det här någon gång, att faktiskt föreslå lägre löner medan de utbildar sig.
Man har haft en variant på detta innan, så det är inte första gången.
Det är inte det.
Nej. Men däremot så, det som man identifierar i den här rapporten är ju att det finns olika sätt att få arbetsgivare att anställa folk. Och det är att genom att sänka skatten på... Alltså sänka arbetsgivaravgiften, sänka lönen, eller ett tredje som jag inte kommer ihåg nu, vad det är för någonting.
Men vad tänker du om att sänka människors lägsta lön?
Nej, men det är ju fruktansvärt. Det är ju det som är det stora problemet i det här förslaget. När man gör det så man skulle kunna säga att man också bryter det fackliga löftet att liksom ingen underbudspolitik liksom i lönsättningen. Och det är ju det stora problemet här. Och det, alltså min förklaring till att det är så här är ju för att fackföreningsrörelsen är så otroligt tillbakapressad. Man har haft samtal med Svenskt Näringsliv om de här, någon form av sån här jobb som näringslivet har lämnat. Och nu kommer man, istället för att då säga så här, men arbetsgivarna har tagit ansvar, det här är inte på något sätt, vi tänker liksom inte gå med på några lägre löner, men vi har massvis med andra verktyg som man kan använda sig av, men näringslivet vill inte ta ansvar. Så och det är klart att näringslivet bara säger så här, nej, vi tar inget ansvar, för att man vet att LO kommer ändå backa ännu mer, för att LO är beredd att ta ansvar. Och frågan då är, vems ansvar är det egentligen man tar? Är det arbetstagarna, är det ansvar för arbetstagarna, arbetarna i det här landet, eller är det regeringens ansvar man liksom försöker upprätthålla? Och det tycker jag är det allra sorgligaste med det här förslaget, att man har pressats tillbaka under 15-20 års tid, och det här är liksom...
Så vi är emot.
Ja, vi är emot. Ja.
Nej, men jag tycker att det är jättemärkligt att så här, även om de har, hur mycket de än pressas tillbaka, men att göra ett sånt utspel också. Mm. Och sen så ser man ändå de stå där och debattera i tv, och Svenskt Näringslivs Carola Lemne, hon står där och säger ja, det här är väl helt okej, men det är inte tillräckligt. Mm. Och sen så ska ju de här lönerna ändå förhandlas, så det... Nej, men för mig är det obegripligt. Mm. Och sen så var inte det här direkt riktat mot nyanlända, även om det kommer...
Det är den största gruppen.
Det är den största gruppen. Men samtidigt så kommer ju det här bara cementera klassskillnader ännu mer. Och det är väl det sista LO borde vilja.
Jo, men och LO ser... Jag tror att man ska se på det så här, att LO har... ser bara två alternativ, och det ena alternativet, det är en mycket mycket större svart arbetsmarknad, och det andra alternativet är att folk åtminstone får vara inne på arbetsmarknaden men till lägre lön.
Märklig,
men då har man ju gett upp, då har man gett upp allt som handlar om politisk liksom initiativ.
Har man köpt en liberal världsbild också att
men det, ja, det är inget nytt. Det var länge sedan man gjorde. Men ja. Nej men såklart, men man har gett upp om politiken och om möjligheterna till att skapa jobb då för människor som inte har ett jobb i dagsläget. Det är inte så att vi saknar arbetsuppgifter att utföra. Det är inte så att vi att det finns ju massvis med arbetsuppgifter i välfärden, i liksom på alla sätt och vis som skulle stärka det här samhället.
Och om det går så himla bra för Sverige, låt det synas i de som tjänar lägst, alltså i deras lönekuvert. Kan man inte göra det?
Vad sa du? En gång till. Jag läste en kommentar.
Nej, men, jag menar, om det går så bra för Sverige också, som så här politiker hävdar, då låt det synas i de lönekuverten hos de som tjänar lägst.
Exakt. Precis. Så, alltså, mycket
det
bra.
Det här är helt fel strid.
Mikaela Kedhammar skriver, är det vita jobb som är argumentet för detta? Känns ju som ett rutargument typ.
Ja.
Och om man ska koppla det till uppehållstillstånden, måste de som får det baserat på arbete ändå jobba vitt.
Ja, absolut. Men det är mycket större risk att de utnyttjas på arbetsmarknaden. Och det är därför det här förslaget kan ju bli, det kan ju slå tillbaka ännu mer, att så här, även om du faktiskt har en utbildning i ditt hemland, men du kan inte, men så här, men den erkänns kanske inte i tid och sådär, kanske du blir tvungen att ta de här jobben ändå. Och då etnifierar man någon slags underklass.
Alltså, och det som Flamman också har rapporterat om i många års tid, om det här med hur man handlar och köper alltså arbetstillstånd, eller vad heter, inte arbetstillstånd utan arbetsgivarintyg och liksom på det viset. Plus att man ska komma ihåg, som jag tror att det var Anneli Nordström Fi som skrev en debattartikel om det, om att för till exempel familjeåterförening så krävs det att du har alltså en inkomst på 27 000. Det går inte riktigt hand i hand med lägre ingångslöner för just den här gruppen. Så det blir liksom en mycket tydlig...
Vad sjukt! Ja. Vad danskt det låter.
Väldigt, väldigt dansk. Ja. Dansk politik.
Och det är ingen komplimang.
Nej, det är det inte. Nej men hörru, ska vi prata lite om... 8 mars istället. För att avsluta detta fredagsmys på bästa sätt. Jag var på Norra Latin i Stockholm och lyssnade på tal. Gudrun Schyman och Clara Lindblom från Vänsterpartiet var huvudtalare.
Gudrun Schyman är inte från.
Nej, Gudrun Schyman från Fi och Clara Lindblom från Vänsterpartiet var huvudtalare. Gudrun inledde starkt, avslutade med en pannkaka om kärlek typ. Och det blev väldigt flummigt och jag förstod inte riktigt poängen.
Kärlek är fint. Jag kan tänka mig att så här, man gillar kärlek om man...
Jo, men på en 8 mars demonstration, jag vet inte, det vore bra om man liksom kunde prata om något. Ja, jag vet inte. Jag tyckte bara det blev flummigt och ingen förstod.
Ja.
Eller jag förstod inte vad hon menade. Nej. Och det var väl det som var problemet. Clara Lindblom lyfte massvis med bra saker. Mm. Och var, höll, hon är ju en mästerlig retoriker. Det var underbart att se. Sen var det en demonstration. Jag hade Sigge med mig så att, och han frös som en liten hund.
Starkt att gå och demonstrera när det är snö.
Mm, ändå.
Faktiskt.
Mm. Gjorde du något kul?
Ja, det gjorde jag. Men jag kände att jag fick min kampdos när jag sprang in i Gudrun Schyman.
Ja.
8 mars faktiskt. Mm. Det var trevligt. Men vad gjorde jag mer? Jag skrev faktiskt en ledare.
Precis. Exakt, kan du prata lite mer om?
Jag pratar hellre om den. Jo, men jag blev väldigt nöjd med den. Därför att jag skrev om att... att så här, regeringen håller på att bli som en snubbe som typ så här, 8 mars kommer med så här, blommor och choklad. Men sen resten av dagarna bara, nej jag bryr mig inte. Så jag kom med lite konkreta förslag för att vänstern är ofta, kritiseras ofta för att vara så himla flummig och inte ha några konkreta förslag. Mm. Jag menar, jag har, och då hade jag 3 konkreta förslag på en feministisk politik. Så inrikespolitik faktiskt. Som jag inte förstår varför regeringen inte har så här, försökt att driva igenom överhuvudtaget. Mm. Eller jo, det vet jag, för att jag vet att till exempel med en individualiserad föräldraförsäkring, vad betyder det? Jo, det betyder att antalet dagar som man är föräldraledig ska distribueras jämnt. Och det görs inte.
Till föräldrarna.
Ja, men precis. Vilket görs av majoriteten av dagarna, men sen så har vi 90 dagar som är 3 månader och kvinnorna tar nästan allt. Mm. Och så här, det är dåligt och det vet regeringen också.
Mm.
Och de pratade innan valet om att de skulle individualisera föräldraförsäkringen, men sen så fegade de ut några månader.
Och sen
innan.
Så finns det väl heller inte majoritet för det i riksdagen.
Nej, men man kan väl driva frågan.
Ja, liksom, så här. Politik och så vidare.
Ja, sen, inga vinster i välfärden. Det skulle hjälpa den feministiska politiken, därför att det är väldigt många av så här, våra underbetalda kvinnor som arbetar i välfärden. Och så här, deras arbete ska inte gå till så här, rika direktörers fickor, liksom, som dessutom skatteplanerar bort pengarna.
Mm. Och så, arbetsvillkoren i de privata företagen är ju så mycket sämre.
De är det.
Mm.
Mm.
Alltså lönerna är lägre i alla fall. Och många vittnar ju om att man drar ner på personal för att kunna göra större vinster.
Och sen avskaffa allmän visstid. Kan också bli en stridsfråga. Bara så här, konkreta tips.
Vad är det då?
Allmän visstid är en av de mest otrygga anställningsformerna som finns. För det innebär att du... Det är ganska flummigt. Du är inte fast anställd. Men jag tror att man kan vara det. Typ hur länge?
Jag kommer inte ihåg.
Det, ja, nej. Men
man kan förlänga och förlänga.
Dålig anställningsform. Som framförallt... det är framförallt kvinnor som har den anställningsformen dessutom.
Mm.
Så det skrev jag. Det var jag nöjd med. Men kan vi prata om en annan sak?
Jag ska bara säga, Mikaela Kedham har också skrivit, S har väl kongressbeslut på individualiserad föräldraförsäkring om jag inte missminner mig. Mm. Jag tror att det är så.
Mm.
Så man borde verkligen...
Det där är jättekonstigt varför de väntar så länge. Men kan vi prata om andra än sossarna nu? Kan vi prata om liberal feminism?
Ja, feminism utan socialism.
Feminism med Birgitta Olsson.
Mm.
Ja.
Ja, Birgitta Olsson har ju varit på alla släppar på både 1 och 2 sätt. Hon har ju kommit ut med en bok som heter Duktiga... Nej, den heter inte...
Någonting om den
duktiga flickors revansch eller något sånt där. Ja. Mm. Och sen har hon också på självaste kvinnodagen tyckt att alla kvinnor borde ha ett fuck-off-kapital på 100 000 på banken.
Mm. Och jag var, alltså fast grejen är så här, jag är faktiskt positiv till det. Alltså det är så här, Birgitta Olsson, så här, jag behöver ett fuck off kapital på 100 000. Mm. Så att om du tar dina bokintäkter och distribuerar till oss som inte
har
100 000, jag är helt för att ta emot de pengarna.
Alla borde få ha 100 000.
Ja, men jag håller helt med.
Mm.
Framförallt kvinnor.
Mm. Fett skönt om man behöver dumpa sin snubbe. Eller sin partner och...
Eller hitta sig själv. Åka jorden runt och hitta sig själv. Det kan väl varenda kvinna behöva.
Det vore verkligen på sin plats.
Säga upp sig från sitt pissiga, tråkiga jobb.
Exakt.
Det här är inte ett pissigt, tråkigt jobb. Men om man skulle behöva.
Om man skulle behöva säga upp
sig. Speciellt efter den mördarblicken. Ja.
Nej, men ja. Och vad, det har varit ändå många bra svar på det, tycker jag. Att liksom... det utgår från, det är det som är feminism utan socialism, det är att tro att alla kvinnor kan ha 100 000 på banken.
Men Anna, är det inte upp till varje kvinna att jobba sig ur?
Men om man då jobbar och inte får en lön, alltså om man får en lön som är under 25 000 som en stor majoritet av kvinnorna i det här landet har, då är det svårt att stoppa undan för att man har 100 000 på.
Jättesvårt.
Men särskilt med boendepriserna, alltså herregud.
Men jag kan bli lite så här chockad över vilken så här världsfrånvänd syn. Mm. Antingen så har hon det.
Mm.
Eller så är det liksom att hon faktiskt vänder sig till, ja men inte alla kvinnor, utan medelklassens kvinnor.
Mm. Mm. Nej men och det är ju ändå tydligt att det är det hon, att det är det hon gör. Hon går deras ärenden.
Mm.
Och det är väl härligt att hon... Jag läste, apropå Birgitta Olsson, så måste jag bara säga innan vi avslutar, så läste jag en intressant artikel i Expressen av Torbjörn Nilsson om Birgitta Olsson, om varför hon aldrig kan bli ordförande för Liberalerna. Och det var intressant. Och han skrev att det rimliga, eller liksom det, om man ska dra slutsatserna av vad hon håller på med, så borde hon ju typ gå med i Centerpartiet.
Okej.
Okay. Alltså det, då, där hade hon blivit liksom välkomnad.
Är det inom Liberalerna som...
Nej, men dels han visar på liksom vad de då fokuserade på. De är liksom borgerlighetens feminister. Vad fokuserade de på under 8 mars? Jo, de fokuserade på slöjförbud för typ barn i förskolan. De fokuserade på hedersvåld. Gulan Avci åkte runt, som är ordförande för kvinnoförbundet i Liberalerna, åkte runt och pratade om hedersförtryck medans Birgitta Olsson då skrev texter om
fuck off kapital
och diverse annat liksom. Och det tyder på att de har ändå, de går åt olika håll där.
Ja, men båda hållen är kassa.
Ja, det kan man säga.
Faktiskt, och all feminism, och jag känner också så här, typ all feminism är inte bra feminism.
Nej.
Det blir bara en trist urholkning av feminismen när de håller på sådär.
Mm.
Och jag tycker att det är så jävla sjukt också att så här erkänna en struktur som är den patriarkala strukturen, och sen så fattar man inte att det finns så här klassstrukturer.
Det är också så här, det är ologiskt på något sätt, jag håller med.
Ja.
Men 8 mars tyckte jag också var, för att avsluta på en lite mer hoppfull liksom ton här, så det som var fint att se var de stora liksom protesterna som var, både i Stockholm var det många, i Malmö var de 1000, på Stockholms central så var det en sån här jättestor, där man fyllde hela centralstationens centralhallen där med sångande pussyhats. Det var fint.
Det är de här rosa mössorna som...
Ja. Och i USA var det ju enorma protester, och framförallt i Argentina så var det ju den här stora kvinnostrejken som ju är fantastiskt att se, och förhoppningsvis kommer vi ha rapporter därifrån i Flammans nästa vecka.
Så mycket kamp!
Så mycket
det
kamp.
Är så himla fint, det är så
och fint. Vi ska komma ihåg att det var liksom 100 år sedan i år som kvinnorna i Ryssland satte liksom grunden till den ryska revolutionen med att kräva sin rätt och sina rättigheter. Det är en väldigt fin tanke att vi går på deras axlar.
Mm, det är det.
Ja.
Det är fint.
Det är fint. Så med de orden, tack för idag och trevlig helg. Hoppas att ni har tyckt att det var ett fredigt mysfredag. Ett mysigt fredagsmys. Och vi ses snart igen. Om 2 veckor helt enkelt. Så ha det gött.
Trevlig helg.
Hejdå.